Tack så mycket för att jag får komma hit. Första gången jag är här. Jag vet inte om de... Jag har inte sett det. Det finns en många som jag inte känner. Men jag känner lokalen. Vi har varit här många gånger. Den bibelskolan jag leder i oss, vi brukar ha någon slags retreat i varje och varje läsår. Som man känner sig hemma när man kommer hit. Jag kanske fortsätta lite grann den presentationen som Jakob så snällt han ställde till mig. Jag kommer inte från ett kristet hem, utan jag växer upp utan någon kunskap om Gud eller Jesus. Jag hade en pappa som var ateist. Jag säger var, sen är det intressant. Han var ateist, en man som hatade kyrkor, biblar, präster, pastorer, evangeliet. Han hatade det. Och sen en mamma som var typ halvreligiös. Hon kanske gick till någon kyrka någon gång, en katolsk kyrka, när det var någon som dog eller någon som gifte sig. Det var ungefär så. Jag tror många människor befinner sig där. Men när jag är 19 år, när jag är 17 år, om vi börjar där, kommer att bli en förändring. Och det är en moster. Min moster Esther, hon fick cancer. Och en ganska aggressiv cancer. Så hon fick nästan dödsbesked. Läkaren sa, du har 3 månader kvar att leva. Och vad säger man till det? Hon var ensamstående mamma med 3 små barn. Och då tar livet slut. Hon blir inlagd på sjukhuset och hon tappar vikt, för det var hennes tarmar, hennes mage. Det var inte mycket som fungerade där inne. Hon får dropp hela tiden och hon blir skinn och ben. Och en kväll eller natt känner hon, jag kommer inte att vakna dagen efter. Jag vaknar inte imorgon. Hon kände dödens närvaro i rummet. Och då gör hon i sin desperation, hon ber en bön. Om du finns, jag vet inte om ni har sagt det någon gång. Om du finns, Gud, förlåt allt tokigt som jag har gjort i mitt liv. Jag lämnar mitt liv i dina händer och jag ber om mer liv. Inte för min egen skull, utan för mina små barn. Och sen somnade hon och när hon vaknar, då är hon superpigg och glad och kände frid på insidan och liksom... Och den första frågan hon ställde till läkaren är, varför var det så mycket personal runt hennes säng hela natten? Och jag sa, nej, det har inte funnits någon där. Men jag såg massa folk med vita kläder som var runt omkring min säng. Nej, det måste du ha drömt, för att du var ensam. Okej, kanske det var så. Och då blir hon hungrig och jag vill äta. Och nej, men det får du inte, du kan inte. Det finns ingenting som fungerar, men jag är jättehungrig. Och då tänker läkarna, men hon dör när som helst, så att det är lite soppa, kan du ta? Och då tog hon lite soppa, men jag är jättehungrig, kan jag få lite mer? Ja, dagen efter fick hon lite puréer och lite potatismos och lite såna här grejer. Och, men jag är jättehungrig och kanske vi kan ge henne lite kyckling och så här. Och efter några dagar säger läkarna, jag tror att det bästa är att vi gör en liten undersökning. Vi gör det här på nytt. Och när hon gick för att hämta resultatet, då kommer läkaren med jättestora ögon och säger så här, jag lovar dig att du hade cancer. Jag lovar dig att du hade cancer. Och då säger hon, men vad menar du? Se de här plåtarna, alla de här fläckarna är cancer. Det här är de nyaste plåtarna. Men där finns inga fläckar, säger hon. Nej, och vi kan inte förklara varför. Så jag tror inte på Gud, sa läkaren, men jag, om det inte det här är ett under, då vet du inte vad det här är. Okej, ja, men vad ska jag göra nu? Nu får du gå hem. Vad menar du? Liksom, du är friskförklarad. Men jag skulle dö ju. Nej, det ska du inte, utan nu är du frisk, nu får du gå hem. Så då kommer hon hem. Och det är klart att alla undrar, så vad gör du här? Du ska vara på sjukhuset, snart ska du dö. Nej, de säger ju, jag är friskförklarad. Och alla liksom blir, det blir lite samtal kring det här med vad är det som händer. Någon vecka senare, några dagar senare, går hon förbi. För det här är 80, 85 är det här. Och det är mitt i en väckelse i Argentina som drabbade hela landet. Många, många människor kom till tro. Och hon gick förbi en kampanjområde och då är det någon där med någon mikrofon som skriker att Jesus kan frälsa vem som helst och Jesus kan bota vad som helst och Jesus kan göra det omöjliga. Och hon kände sig dragen dit. Och så fort hon kliver in i kampanjområdet känner hon samma närvaro som den natten. Och tänkte, vad är det här för någonting? Och sen hör hon en predikant som talar om att Jesus kan bota cancer. Är det någon här som vill bli frälst? Och hon, amen, jag vill. Och hon tog emot Jesus. Och sen kommer hon hem och säger till hela familjen, Jesus har botat mig från cancern. Och det var svårt att säga nej. För att hon var frisk ju. Och i den vevan blir min mamma frälst, min syster frälst, min lillebror frälst, flera kusiner och flera morbröder. Vi har räknat att genom åren, det är ungefär en 40 pers, lite drygt 40 pers som har tagit emot Jesus på grund av ett under som Jesus gjorde där och då. Dock, amen, amen. Dock inte jag. Jag skulle läsa juridik. Jag skulle flytta hemifrån. Jag skulle läsa juridik. Jag hade andra planer. Det är bra för de där människorna som behöver lite så här, något annat. Men jag har andra saker att göra. Och då kommer Jesus efter mig. Och han gör i ett par år. Så när jag är 19 år. Då går jag är trängd i ett hörn. För många gånger Gud tillåter det. Jag är trängd i ett hörn och då går jag. Väldigt deppig går jag genom på en gata och då kommer en äldre dam. Jag pratar jämt om henne. Jag älskar henne. Jag har träffat henne bara en gång. Jag vet inte ens vad hon heter. Hon tog i min arm så här och så glöm inte min pojk att Jesus älskar dig. Det var vad hon sa. Och sen gav hon mig en traktat och så där. Och där och då blev jag total slagen. Jag sprang därifrån med gråten i halsen. Jag gick in i mitt studentrum, böjde knä och grät i 2 timmar. Och jag visste inte ens varför. Så då blev jag sur. Och jag tänkte, vad gjorde den där tanten mot mig? Men jag tror att det är första gången jag kommer i kontakt med Guds närvaro. Gud talade genom den här tanten. Och idag, många, många år senare, det jag försöker det att bli den där tanten. Jag försöker bli den där handen som tar i någon och säger, glöm inte att Jesus älskar dig. Att han dog för dig. Glöm inte att du är älskad av Gud. Jag känner inte henne, men när jag kommer till himlen, jag ska leta efter henne. För att tacka henne för den där lilla frasen. Som vem som helst kan säga. Du och jag kan säga det. Förändrade hela mitt liv. Sen kom jag till en kyrka som hade svenska pastorer. De var svenska missionärer. Och det är min första kontakt med Sverige. Och några år senare kommer jag till Sverige. Och då blir det december 89 för många, många år sedan. Så att ni vet ungefär hur jag blev frälst. Vad hände med min pappa förresten? Många, många år senare, 15-20 år senare, tog han emot Jesus. Och idag, frågar mig vad de gör. Ja, min pappa och min mamma som pensionärer, de startade en församling som de är pastorer och predikar Jesus. Och när man pratar ibland med min pappa och sa, pappa, vad ska jag göra i helgen? Ja, på söndag predikar jag. Då tänker jag ibland, ateisten som förnekade och förbannade Herrens namn predikade nu i Jesu namn. Och det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, så Gud kan göra saker. Visst är det så? Ja, men nu ska vi gå till Bibeln. Det är det vi ska prata om. Jag har känt någonting de senaste veckorna och det är det som jag vill prata om. Och det är faktiskt en fråga som Jesus ställer. Låt oss gå till Matteus evangeliet kapitel 16. Matteus evangeliet kapitel 16, vers 13-16. Och där står så här: då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och det är här jag vill fastna: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Om det finns någonting som Gud vill att vi ska förstå är vem han är. Han vill så innerligt att vi ska förstå detta. Och därför tror jag att det finns många namn, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och syftet med alla dessa namn är att vi ska upptäcka vem han är och att vi kan lära känna honom. Alla dessa namn uppenbarar hans natur, hans egenskaper, hans personlighet. Till exempel Jehova Shalom, eller Yahweh Shalom. Vad betyder det? Herren är min frid. Herren är min frid. Jehova Rafa, Herren är min läkare. Visst är det så? Ja. Jehova Rohi, Herren är min herde. Ja, ni är lite dåliga på hebreiska. Nej. Så det finns många namn där på något sätt jag uppfattar lite grann vem Gud är. Han uppenbarar sig för oss. En text som är intressant, första Moseboken 15:1, det är när Gud presenterar sig för Abraham innan han blev Abraham. Och han säger så här: därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: frukta inte Abraham, jag är din sköld. Vad är det Gud gör här? Han uppenbarar sig: jag är din sköld, jag är din beskyddare, jag kommer att ta hand om dig. När Gud presenterar sig för Mose, vad är det han säger? Jag är den jag är. Jag är Jehova, jag är Javé, jag är den jag är. Det betyder, och den syftar på, att jag är den evige, jag är den gamle utan dagar, jag är alfa och omega, jag är den första och den sista. Jag är den jag är. Så Gud vill att vi ska uppfatta honom genom de namn han har, genom skrifterna. Han vill tala så att vi förstår. För varje utmaning vi får i livet, Gud garanterar genom det han har uppenbarat vad han också tänker göra. Så nästa fråga är: vem är han för dig när stormarna kommer? För han också har något att säga om dina stormar. Han har också något att säga om sig själv, och han har också något att säga till dig. Och det finns en text som den har ju inte här, men det är någonting som Gud säger till Israel, Israels folk. Han säger så här: var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er, till som ni ser egyptierna idag. Hur ni ser på problemen idag, hur ni ser på stormarna idag, hur ni ser ni på svårigheterna idag, ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Andra Moseboken 14:13-14. Visst är det fantastiskt det ordet? Han strider för dig och mig. Ja, men det känns inte så. Ja, men vi ska prata om det också. För att det är Gud som talar om sig själv. Jag ska strida för dig. Så våra omständigheter och våra känslor förändrar inte vem han är. Han är densamme. Igår, idag och i all evighet. Amen. Så problemet blir när vi inte ser Gud, när vi inte ser den här verkligheten, hans verklighet, på grund av våra problem, på grund av våra stormar. Så det betyder att våra omständigheter, eller det hur vi uppfattar våra omständigheter, kan hindra och förblinda oss inför hans makt och förmåga. Stormar. Har ni upplevt stormar någon gång? Alltså inte fysiska, de här problemen som kommer, som hopar sig. Ibland blir de enorma. Ibland känns det att jag vet inte om jag överlever detta. Varje storm får en röst. Stormarna talar. Och de säger till dig hur stora de är. De beskriver sig själva som det här är oövervinnlig. Det här går inte att passera. Men det finns också en annan röst, och det är Herrens röst som också talar mitt i stormen. Vad är det han har sagt? Vad är det han har lovat? Vilken röst är den jag lyssnar och uppmärksammar? Herren har aldrig sagt, jag säger igen, Herren har aldrig sagt att vi inte ska få problem i livet. Jag träffade en tjej för några månader sedan, och hon var ny i tron, och jag frågade hur känns det? Det känns inte så bra. Okej, varför? Nej, men jag trodde det skulle vara lättare att vara kristen. Okej, hur då? Ja, men det var någon som sa att så fort du tar emot Jesus, då tar problemen slut. Okej, hoppas att det var inte i den här kyrkan, tänkte jag. För det där har Gud aldrig sagt. Det han har sagt däremot, det är att han är med oss. Han är med oss alla dagar intill tidens ände, till tidens slut. Det är vad han har lovat. För Gud är Emanuel. Det här är ett annat namn. Gud är Emanuel. Gud med oss. Gud är inte en Gud som lämnar. Gud är inte en Gud som överger. Gud är inte en Gud som förskjuter oss eller glömmer oss. Han är inte en sån. Han är Emanuel. Gud med oss. Varje dag, 24/7, 365 dagar om året. Så för varje storm ska du veta, vad du än går igenom, om det är sjukdomar, relationsproblem, ekonomiska problem, vad du än som kommer emot dig, kommer Gud alltid att gå på den där stormen, gå på vatten för att komma till dig och för att rädda dig. Han är din räddare i nöden. Vem är han? Vem är han? Så om problemet är inte själva stormen, då är det hur vi hanterar stormen som är problemet. Vad säger vi och vad gör vi mitt i stormen? Ni kommer ihåg det här, och det finns i Matteus 8. Jag tar en text här. Matteus 8, vers 26 och 27. Lärjungarna befinner sig mitt i en storm. De befinner sig mitt i en storm och de tror att de ska dö. Här är liksom, det här är vår sista dag. Och sen Jesus gör någonting, för han också har något att säga. Han talar till stormen. Och det står så här, Matteus 8, vers 26-27. Han sa, varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Männen häpnade och sa, vem är han? Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Lärjungarna har vandrat med honom ett bra tag. De har sett honom göra under och tecken. De har sett saker. Man kan inte säga att de har inte sett det, för att de har sett. Men helt plötsligt ser de att han gör mer än de hade förväntat sig. Vi har en Gud som kan göra mer än det vi förväntar oss. Gud har en förmåga som går utöver vår fantasi. Han kan göra det. Och han vill också göra det. Vi har en Gud som vill göra under och tecken. Jag älskar att höra liksom, när Gud gör det omöjligt. Ja, men det där är inte ens möjligt. Men jag älskar att höra om det. Men många gånger händer det i andra länder. Och jag liksom, min längtan är efter att se under och tecken ske här. I Sverige, i vårt land, i vår stad, här i Stockholm. Jag vill se hur Gud kan göra det som inte går att förklara. Vill ni höra någonting som hände ganska nyligen? För några veckor sedan, vi har Anna, du var där. Ja, vi har en lärare som heter Rickard Lundgren. En missionär, en galen kille som älskar Jesus och predikar om Jesus. Och han berättar när han kommer för första gången till Albanien. Gud har kallat honom till Albanien. 18 år. Alltså, vem släpper graven? Alltså, det är det första jag tänker. Vem släpper graven till Albanien mitt i när det är kommunistiskt? Så det knakar. Och han smugglar in lite biblar i någon gitarr. Och så bara det där känns. Och då börjar han att berätta om det här. Och den första bibeln han ger, det ger han till en pojke. Och den där pojken råkar bli polischefens son. Så då kommer de på kvällen för att hämta honom från hotellet. Och de intervjuar honom. Eller förhör honom. Och då säger, varför har du gett min son en bibel? Och då finns det en massa poliser runt omkring honom och säger, för vi vill också ha våra biblar. Och då liksom, han ger alla biblar han har och det händer någonting mellan poliserna i det här kommunistiska landet Albanien. Men det är inte det som är det intressanta. Det intressanta är att han kan inte kommunicera så bra. För de kan inte så jättebra engelska och sådär. Så han kan inte kommunicera med dem. Han vaknar några dagar senare och pratar flytande albanska. Och det där var liksom bara, där, jag vet inte hur du reagerar. Jag blev så här, ja. Det var ingen amen, utan det var mer en ja. Det var min reaktion. Men då räck en hand upp och då är det en tjej som säger, jag kommer från Albanien i bibelskolan. Jag kommer från Albanien. Och då blir han, nähe! Och då börjar wow, bla 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 bla. Och då börjar han prata albanska. Och hon, oj, bla 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 bla. Och de skrattar och de sjunger och allt möjligt. Jag tänkte, men vad är det här för någonting? Så jag efteråt, jag frågar henne. Var det på riktigt det här? Liksom, var det riktigt albanska? Ja, han pratar albanska. Och han pratar med lite dialekt från norra Albanien där jag kommer ifrån. Vad vet jag? Min Gud kan göra mycket större grejer än så. Mm. Han öppnade Röda havet för att ett helt folk ska passera. Han föddes till det här jorden genom en jungfru. Kom igen, vi har sådana berättelser i Bibeln. Vår Gud förmår att göra mycket mer. Mycket mer. Och mera sånt i Sverige, säger jag. Amen. Hur gör vi mitt i stormarna? Hur agerar vi? Hur talar vi? Hur ber vi? Hur prisar vi Gud mitt i stormen? Där tillbedjan och lovsången är inte bara på grund av att man har en sån bra pastor som spelar så bra. Ja, vem är som leder lovsången idag? Nja, det blir så där idag. Utan att min lovsång och min tillbeden har att göra av min förståelse vem han är, om vem han är. Jag tror att de bästa sångerna sjungs inte när vi mår bra och det bara flyter på och vi har medvind. Jag tror att de bästa sångerna sjungs mitt i stormen, mitt i sorgen, mitt i ensamheten, mitt i mörkret. Annars får vi prata med Paulus och Silas i fängelset. När de sjunger lovsånger mitt i natten. Och de sjöng inte för att bli fria, mina vänner. De sjöng för att de hade uppfattat att Jesus var med dem. Vi har ett jättebra exempel och det är vår Herre Jesus. Som hänger på ett kors. Och där och då pratar han med han som var bredvid. En grov kriminell. Och han talar frälsningens ord till honom och säger, redan ikväll ska du vara med mig i paradiset. Eller den där bönen, den vackraste av alla böner som har någonsin bett, det bats ifrån den där korset. när han säger: Fadern, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och när han ber så, han ber inte för romarna som är där, eller Pontius Pilatus, eller de religiösa som ville se honom död, utan han också ber för dig och mig. Fadern, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jag har en Jesus också som mitt i stormen, han ropar frälsning och förlåtelse. Mitt i sorgen, de bästa sångarna sjungs mitt i stormen. Vad säger vi? Vad är vår proklamation och vår bekännelse mitt i en storm? För att det där som Jesus frågade, vem säger ni att jag är? Han frågar sina efterföljare. Okej, folk uppfattningar, okej, de fattar hälften. Men ni som har vandrat med mig, ni har sett allt det här som jag har gjort, ni har hört mina ord, vem säger ni att jag är? Och vi kan vända den här frågan, för jag tror att det är en relevant fråga, till oss. Vem säger du att han är? Vem är han för dig? Speciellt när man går igenom tuffa tider. När livet pressar på. Vem är han mitt i sjukdomen? Ja, vi skulle kunna säga: du är Jehova Rafa. Du är Herren, min läkare. Du är den som genom dina sår ger hälsa och läkedom. Vem är han för dig i ensamheten? Du kan också svara: du är Emanuel. Du är med mig, även här. Även genom det här. Vem är han i kraftlösheten för dig? Och du kan svara: du är min styrka. Du är min klippa, som du pratade om. Du är min klippa. Jag kan lita på dig. Vem är han i misslyckande, när vi misslyckas? När vi har lovat Gud både det ena och det andra och vi misslyckas med det. Vem är han? Vi kan alltid säga: du är den som förlåter mina synder. Du är den som upprättar mitt liv. Du är den som inte lämnar mig. Vem är han när du känner dig vilsen? Du är min himmel. Du är min destination. Du är min bästa vän. Var ska jag gå? Vem är han mitt i stormen? Du är den som strider för mig. Det finns ett uttryck som vi hittar både i Gamla testamentet och i Nya testamentet som beskriver på något sätt Guds längtan när det gäller oss. Och han säger så här när han talar om sig själv: jag är Herren, din Gud. Jag är Herren, din Gud. Och du kanske fastnar för Gud och du kanske fastnar för Herren. Jag fastnar för din. Jag är Herren, din Gud. Vad är det Gud längtar efter? Att vi säger till honom: du är min Gud. Du är min Herre och min Gud. Jag vet inte om ni kommer ihåg Thomas, aposteln Thomas. Ni vet, han som tvivlade. Han är känd för det. Thomas tvivlaren kallar vi honom. Alla andra säger: vi har sett Herren. Nej, jag vet inte. Om jag inte ser honom. Om jag inte kan stoppa mitt finger i hans så. Nej, jag tror inte. Och då kommer Jesus. Och när han ser honom, då säger han: min Herre och min Gud. Och då säger Jesus på en gång: ja, du tror för att du har sett. Men saliga, vad står det i texten? Johannes 20 och 29. Jesus sa till honom: därför att du har sett mig tror du. Saliga, lyckliga, välsignade är de som tror fast de inte ser. Tänk att vår bekännelse kan ändå vara när vi inte ens ser, men du är. Det är det som jag har fastnat för. Du är. Mitt i allt det vi går igenom, jag lyfter blicken, men du är. Det finns någonting i bekännelse från våra läppar, mina vänner. Istället för att klaga, varför är så här, varför just nu, varför just jag. Istället för det, du är. Mitt i allt jag går igenom, du är min frälsare, du är min Herre, du är min Gud. Tack Jesus för det. Du är min. du är min. Kanske vi kan alltid börja där. Du är min, du är den som kan ge mig hälsa. Du är den som kan frälsa mina nära och kära. Du är den som kan förvandla mitt äktenskap. Du är den som vill välsigna mina barn och mina barnbarn och deras barn. Du är den som vill ge mig allt det jag behöver. Du är den som har utvalt mig till att bära frukt och frukt som pekar på dig. Du är den som har utrustat mig med all din kraft jag behöver för att din vilja ska ske här på jorden. Du är min. Du är min herre och min kung. Och det där kan vara mitt utgångsläge. Det här kan vara min positionering. Det här är min, jag söker Guds rike först. Tänk om det kan bli det där, vårt sätt att se på Gud och även på våra omständigheter. Det här är vad vi kan säga, du är min. Men tänk att Gud säger samma sak, han också positionerar sig. Och han säger, du är. Och som en fortsättning på första texten vi läste, i Matteus kapitel 16 och vers 18 står någonting där. Det står så här, jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippan skall jag bygga min församling och helvetets portar skall inte få makt över den. Du är Petrus. Du är Petrus. Och på denna klippan, på den sanningen som du alldeles nyss sa, att han var Messias, på denna verkligheten, på denna sanningen, det är liksom, jag ska bygga min församling. Och det finns två skall som jag vill stanna. För när Gud säger jag ska, det finns ett löfte i luften. Jag ska. Vad ska jag? Jag ska bygga min församling. Det betyder att jag ska ta initiativet. Jag tar initiativet. Det är jag som går före. En annan sak. Han tänker inte misslyckas. Han tänker inte ge upp. I 2000 år har vi varit här som kyrka. Församlingen har förföljts. Många kristna har dödats. Många kors har rest upp för att tysta församlingen. Och vi är fortfarande kvar. Och vi växer enormt mycket. Även i muslimska länder, mina vänner. Evangeliet går fram. Det går inte att stoppa det. Varför? För han ska. Jag ska bygga min församling och helvetets portar ska inte. Så en ska och en ska inte. Djävulen är besegrad. Ett amen på det där, mina vänner. Satan är besegrad, ondskan är besegrad, döden är besegrad. Förbannelsen är besegrad. Segern på korset, den är giltig, den är fortfarande, den gäller. Än idag och i evigheten. Jag ska inte. Helvetet ska inte lyckas. Helvetets portar. Har ni funderat på det där? Det här med portar. Ibland tror vi att det är Satan och hans kompanjoner som kommer och slår oss på något sätt. Med portar. Är det så? Har någon sett någon gång gå omkring med en port och säga jag ska porta ihjäl dig? Har ni sett det? Jag har aldrig gjort det. Så portarna är inte för att attackera. Portarna är för att försvara sig. Så när han säger helvetets portar ska inte få makt över den, över församlingen. Det innebär att det är Satan som försvarar sig. Det är inte han som attackerar. Och det är ändå en intressant tanke. Det innebär att Jesus ställer sig bakom oss och säger, kom igen grabbar, framåt heter det. Och sen Satan och hans kompanjorer försöker försvara sig. Men helvetets portar ska inte bromsa Guds församling. Varför? Får han ha sagt det? Helvetets portar ska inte. Det finns ett löfte i luften, mina vänner. Och det innebär att vägen är öppen för att människor ska bli frälsta, för att människor ska få uppleva under och tecken idag i Sverige. Gud har en plan. Jesus har en plan. Och vet du vad? Han tänkte använda dig och mig till detta. Det räcker med att vi tar någon i armen. Gör inte det, men... och säger till någon, glöm inte att Jesus älskar dig. Mm? Vi kan vara till välsignelse för de som är runt omkring oss. Vem är Herren för dig när livet kommer på? När livet slår oss obarmhärtig? Vem är Herren för dig? Det bestämmer du och det bestämmer jag. Jag tror att i varje storm kan vi alltid lyfta upp blicken och säga du är. Vi kan börja där. Du är min Herre. Du är min frälsare. Du är min kung. Du är den som strider för mig. Det kanske ser inte ut så. Det kanske känns inte så. Men det här är min bekännelse. Du är min Gud. Och vad kommer Gud att säga? Du är min älskade son. Du är min älskade dotter i vilken jag har min glädje. Du är den som jag har förvandlat till en Guds tempel. Du är den som är bärare om något som är så dyrbart som heter evangeliet. Jag är med dig alla dagar intill tiden sände. Varför? För att jag heter Emanuel. Jag är med dig. Kan vi böja våra huvud och be en liten